Okej, välkomna till möte denna onsdag kväll. Och vi ska naturligtvis börja med bön. Herre, vi ber att du välsignar underbart vår tid tillsammans i ordet. Herre, vi ber att det som sägs skulle vara uppbyggligt. Herre, vi ber att du vederkvicker oss om vi är trötta. Herre, vi ber att du stärker oss om vi är svaga. Herre, vi ber att du ger oss nåd om det är någonting som vi behöver, Jesus. Och hjälp oss att fokusera, att koncentrera på ditt ord. Herre, vi ber att du lyfter denna text ut ur Bibeln in i våra hjärtan. Och gör att, som gör att vi blir uppbyggda i vår vandring med dig, Jesus. Vi ber dessa ting i ditt dyra namn. Amen. Vi började en serie för några veckor sedan. Och det kommer att vara det tredje budskapet i den serien. Och vi berättade kortfattat bara om hur det för ungefär 400, nästan 500 år sedan pågick en strid som pågår än idag. Och den striden i sin tur, kan man säga, hade sitt ursprung i en strid som ägde rum redan på 400-talet. Och det handlar om människans fria vilja, huruvida människan har en sådan eller inte. Och striden kallas idag för, alltså man talar om kalvinister och man talar om armenianer. Och vår ambition är inte att delta i den här debatten, att kliva in på en eller den ena eller andra sidan och argumentera mot motståndarsidans argument. Utan vad vi egentligen gör, det är att vi tar det som kalvinisterna kallar för tulip, som betyder tulpan på engelska, alltså en blomma. Som då varje bokstav av de här fem bokstäverna står för någonting. Och vi har redan talat om T, som står för total depravity, alltså att människan är totalt fallen. Vi har talat om U, som står för unconditional election, alltså en villkorslös utkorelse eller utväljande. Och nu har vi alltså kommit till L, som står för limited atonement, alltså begränsad försoning. Och för att bara kortfattat ge en bakgrund, så säger man att människan är totalt syndafördärvad. Det betyder att vi är så döda att vi kan inte tro på evangelium. Så Gud måste föda oss på nytt för att vi ska kunna tro. Man säger alltså att pånyttfödelsen kommer före tron, vilket vi inte ser i Bibeln, därför att förutsättningen för att bli född på nytt är att tro. Så vi tror att även då människan är död i sin överträdelse, så betyder inte död att man har upphört att existera, att man inte överhuvudtaget förmår någonting, utan människans fria vilja består och människan förmår att höra Guds röst, precis som Adam och Eva hörde Guds röst efter fallet, när Gud frågade vad de var. De svarade logiskt och rationellt. På samma sätt tror vi att människan har fått behålla, eller har behållit den förmågan, så människan kan tro och bli frälst. Men en annan sak huruvida hon vill eller inte. Sen talar vi om alltså Guds villkorslösa utväljande. Vi gick in i Romarbrevet 9 och vi talade om hur det står där att tala om Jakob och Esau. Och Gud har utvält Jakob men inte Esau. Men att det talade inte om frälsning, det talade om nationer. Det talade inte om individer, utan två folkslag, och att Gud har valt alla människor på det sättet, men alla människor måste säga ja till hans initiativ, frälsningsinitiativ. Så då har vi kommit till L, limited atonement. eller begränsad försoning. Och vår titel idag för predikan är Kristus dog för alla. Kristus dog för alla. Och texten har vi hämtat från egentligen en vers, men, eller ett stycke, men vi läser ändå ytterligare en vers här. Men första Johannes 2, versarna 1 till och med 2. Första Johannes 2, 1 till och med 2. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världens. Så vill jag också att vi läser en vers som ni alla känner till säkert. Därför att den kallas för Bibeln i miniatyr. Och är det så att någon människa inte känner till, eller om man känner till bara en vers, så är det ofta den här. Och faktum är att Sveriges före detta statsminister Göran Persson fick frågan en gång i något intervjusammanhang vilken, jag vet inte riktigt varför, men han fick frågan vilken som var hans favoritbibelvers, och han svarade Johannes 3:16. Det var ganska intressant. Men Johannes 3:16: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vad är kalvinismens poäng? Vad är det man säger? Jo, man säger ibland lite inlindat, men ibland rakt ut, att Gud inte älskar alla. Han älskar bara de som han har utvalt, och han dog bara för de utvalda. Och det är därför man då talar om det här ellet, limited atonement, eller begränsad försoning. Därför att man säger att om han skulle ha dött för de som inte är utvalda, då skulle ju hans blod ha spillts i onödan. Så därför så inkluderade försoningen bara de som var de, eller som är de utvalda. Och man säger till och med i vissa sammanhang att Gud finner behag i att straffa dem som man har förutbestämt till att gå förlorad. Det finns olika grader av kalvinismen, precis som det finns olika grader av arminianism. Jag vet inte om jag sa det rätt nu. Men så vi ska inte liksom dra alla över samma kam. Men det är i princip vad man säger. Så vår fråga idag är: går människor förlorade på grund av att de är förutbestämda till det? Eller går människor förlorade för att de förkastar det evangelium som vi predikar? Det är frågan. Och jag vet att man har svar på de här. Och återigen, jag vill understryka detta, om det är någon som lyssnar på internet eller någon som är här, att min ambition och min önskan är inte att debattera de här frågorna. Det är upp till var och en att ta till sig det här om man vill. Vill man inte, så behöver man inte. Får gärna svara på det i den bemärkelsen i ett sammanhang. Men min ambition är inte att debattera de här frågorna. Det har gjorts i 500 år. Det har gjorts i 1500 år, skulle jag vilja säga. Men vad som är viktigt för mig, det är att när någon säger någonting, när någon påstår någonting som jag inte håller med om, eller vi inte håller med om, att vi belyser det utifrån skriften. Och när vi gör så, så tror vi och vill vi representera Gud rätt. Det är det handlar om. Att vi vill lyfta fram vad Gud säger i sitt ord. Och det är många som säger det. Många säger liksom, ja, det här är bibliskt, det här är det här. Men vi vill rätt representera Guds karaktär och natur. Så Gud är kärlek är den första punkten ikväll. Vi ska tala om hans natur, vi ska tala om hans omsorg, vi ska tala om hans vilja och vi ska tala om hans beslut. Så natur, omsorg, vilja och beslut. Och det första är hans natur och att Gud är kärlek. Bibeln säger detta rakt ut. I första Johannes 4 och vers 8 men också i vers 16 så står det att Gud är kärlek. Det är inte någonting som han har bestämt sig för att vara eller han har tagit till sig på senare dagar eller år. Utan det är någonting som han är. Det är hans väsen, det är hans karaktär, det är hans natur. Och som sagt vad kalvinisterna säger att Gud älskar bara de utvalda. De som han har förutbestämt till att bli frälsta. De föder han på nytt. De kan då tro. Och när de tror så blir de kristna. Men det är ganska motsägelsefullt att säga att någon som är kärlek av i sin natur skulle kunna dela upp detta. Det är ett mänskligt beteende. Vi älskar de som vi tycker gör bra saker. Vi älskar de som vi får oss att må bra och så vidare. Men Gud är kärlek. Och i Psaltaren 86 och vers 15 så står det att Gud är barmhärtig och nådesfull. I Efesierbrevet 2:4 står det att han är rik på barmhärtighet. I Mika 6:8 står det att Gud begär av oss att vi älskar barmhärtighet. Därför att han är barmhärtig. Då säger han att ni som har blivit delaktiga av gudomlig natur också ska älska barmhärtighet. Och i Psaltaren 45 och vers 8 står det att Gud älskar rättfärdighet. Så han är kärlek. Men han är också helighet. Och det är detta som gör att korset är så underbart. För att korset gör att den helige guden nu är tillfredsställd. Och därför är fri att ha gemenskap med dem som han har älskat från början. Det vill säga, han älskar alla. För det är hans karaktär, det är hans natur. Han älskar alla människor. Men han kan inte ha umgänge. Han kan inte ha gemenskap med syndare. Och därför att han är rättfärdig. Men korset har tagit om hand detta. Gud har blivit tillfredsställd genom hans död på korset. Och nu är han fri att älska oss. Och att ha en gemenskap med oss. Vad är det som står på spel här? Jo, det är att vi vill inte missrepresentera något av Guds, eller det som är Guds karaktär och natur. Vi vill lyfta fram honom så som han är. Och hans natur är kärlek. Så han älskar alla. Det andra som vi vill ta upp, det är hans omsorg. Hans omsorg. Gud har gjort frälsningen möjlig för alla. Vi läste precis Johannes 3:16 som vi kallar för Bibeln i miniatyr. Och då står det så här, ty så älskade Gud världen. Världen i grekiskan är ordet kosmos. Och vi har talat om det i olika sammanhang. För oss på svenska betyder kosmos rymden. Och det är inte så långsökt egentligen på ett sätt. Men kosmos är denna världens system. Och Bibeln skriver det som ett ordnat system i opposition mot Guds plan, Guds rike. Till och med som att de är tävlande. Det är liksom Guds rike och här är kosmos. De är liksom, de tävlar mot varandra. Eller kosmos utmanar Guds rike. Och det är precis det som Satan gjorde från första början. Han sa, har Gud sagt? Jag har också en plan. Och sägs om den planen. Den är bättre. Det är liksom en ersättning. Det är ett substitut. Och det är det ordet här som används. Kosmos. Sen läste vi här i 1 Johannes 2:1. Mina barn. Detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Och här står det att Jesus för vår talan. Han är vår parakletos. Det är alltså ett grekiskt ord, parakletos, som egentligen betyder den som tröstar oss vid vår sida. Men en del engelska översättningar, som en del kanske har läst, så ser ni att det översätts med ordet advokat. Man översätter med advokat. Han är vår advokat. Han för vår talan inför Gud. Och nu vet man advokat är. En advokat är någon som kan de här sakerna mycket bättre än vi. Vi vet inte vad vi ska svara. vi blir anklagade för någonting. Och vi är anklagade inför Gud. Gud är den helige domaren. Satan anklagar oss. Och han anklagar oss på ett sätt rätt. Han säger: Gud, du är en helig Gud. Du måste liksom straffa de här syndarna. Därför att du är ju en helig Gud. Och skulle vi stå där och föra vår egen talan, då skulle vi inte ha någon möjlighet överhuvudtaget att bestå. Men när han för vår talan, då klarar vi oss alldeles utmärkt. Varför? Jo, därför att han talar inför fadern gott om oss. Han säger: det är de här människorna jag dog för. Det är de här människorna som har trott på mig. Och fadern accepterar detta. Så han för vår talan inför Gud, inför tronen. Och inga anklagelser kan bita på oss. Och sedan står det här att han är, i vers 2, försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världens. Han är försoningen. Vet ni, det här ordet för försoning är hilasmos i grekiska. Hilasmos. Och det betyder, det översätts ibland med nådastol. Ni vet den här nådastolen där blodet stänktes. Det är nådastolen. Men det som är så fantastiskt är att det betyder egentligen att han är Guds tillfredsställelse. Han är Guds tillfredsställelse. Det är när Gud ser på honom som han är tillfredsställd. Och det står här att han är denna tillfredsställelse. Han är alltså försoningen för våra synder. Och vem talar Paulus om? Våra, de troende, de kristna, oss, församlingen han skriver till. Eller förlåt mig, Paulus, ja, Johannes. Det är han. Men sen lägger han till här i B-delen av versen: inte bara för våra, utan också för hela världens. Och då kan ni nästan lista ut vad det är för ett ord. Hela kosmos. Han säger att han är försoningen för hela kosmos. Och det här är intressant, att för oss är det väldigt enkelt. Vi säger: ja, men här ser vi att han har förlåtit oss våra synder. Så vi är förlåtna. Men han har också betalt priset för alla andra synder som inte tror. Men det kommer de inte till del om de inte tror. Därför att det står ju då hela världens. Och varför skulle vi inte tro att hela världens betyder just hela världens? Men om vi talar om detta för en kalvinist, så kommer de att svara: det är inte hela världen som vi menar, utan det är hela den utvalda världen. Och det verkar ju märkligt, därför att Johannes gör ju en separation här mellan oss och världen. Så att om han är försoningen för våra synder, det vill säga de troendes, vilka är då hela världen, om hela världen är den utvalda världen? Det är inte logiskt. Så man säger samma sak om Johannes 3:16: ty så älskade Gud de utvalda att han dog för dem. Vi får en förklaring på det här om vi läser lite längre ner i samma bok, 1 Johannes 2 och verserna 15 och 16. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Till allt som finns i världen, köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Kosmos. Här är det kosmos igen. Så om han är hela världens, hela kosmos frälsare, då är det ju också alla de här människorna, eller den här världen som beskrivs här. Det kan inte vara den utvalda världen, för det är samma ord. Det är denna fallna värld, alla människor som ingår i den. Så han säger: var inte tillgivna denna värld, var inte tillgivna detta kosmos. Det är samma ord. Så skulle vi inte älska denna utvalda värld, om det nu var den utvalda världen. Naturligtvis skulle vi det, men han säger: älska inte den här världen. Så det är inte de utvalda, utan det är de som inte tror, men som Kristus ändå dog för. Hans försoning inkluderade dem så att möjligheten finns för dem att tro. Och i Romarbrevet 5:6 står det att medan vi ännu var svaga, dog Kristus för vilka? De ogudaktiga. Vilka är de ogudaktiga? Det är ju vi alla. Vi alla var ogudaktiga. Och i andra Korinthierbrevet 5:14 står det att om en har dött i alla ställe. En har dött i alla ställe. Här står ordet igen. Alla. 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 Men då säger vi logiskt att alla betyder alla. Hela kosmos. Men det gör inte kalvinisten. Man säger nej, det betyder bara alla sorters människor. Det vill säga några svarta, några vita, några gula, några röda. Några engelsmän, ungrare, bulgarer, svenskar, etiopier och så vidare. Alla från alla folkslag. Några män, några kvinnor, några fattiga, några rika. Alla typer av människor finns representerade. Men det är inte hela världen. Och man säger det man säger, titta i Uppenbarelseboken 5. Det är en scen där man står och tillber inför Faderns tron. Och det står att det fanns folk representerade från alla folk och stammar, de utvalda. Så det är alla typer, alla kategorier människor. Bland dem har Gud utvalt vissa till att bli frälsta. Så här ser vi hur hans omsorg är om hela kosmos. Han älskar alla, det är hans natur. Han kan inte göra någonting annat än att älska. Och som en älskande Gud så har han förpliktat sig själv att återupprätta denna fallna skapelse. Och han har också omsorg för oss. Och den omsorgen betyder att han har försett oss med en frälsning. Hela kosmos, hela världen, alla människor har en möjlighet att komma till tro. Så det tredje vi vill titta på, det är att det är hans vilja. Och det är att Gud vill att alla ska bli frälsta. Gud vill att alla ska bli frälsta. I andra Petrus 3:9 står det att Gud dröjer så att människor kan omvända sig. För det är hans vilja att alla ska bli frälsta. Och då säger man återigen, alla betyder bara de utvalda. Och då säger man så här att om Gud är allsmäktig, vilket kalvinisterna tror, vilket vi tror. Men om Gud är allsmäktig, ja, då måste han kunna frälsa alla om han vill. Men vi vet att alla människor inte blir frälsta. Alltså kan det inte vara Guds vilja. Eftersom Gud är allsmäktig och skulle i så fall göra det. Så andra Petrus 3:9, att han vill att alla ska bli frälsta, kan inte betyda alla i bemärkelsen hela kosmos, hela mänskligheten. Utan kan bara betyda alla typer, alla kategorier av människor. Som jag ser det är det att läsa in någonting i bibeltexten. Att läsa in ett teologiskt system. Därför att jag kan inte se det. Och jag tror inte någon annan kan det heller om man läser det bara så som det står. Men att säga att Gud var tvungen att förutbestämma allting i framtiden för att han skulle veta framtiden är ju att begränsa Guds allsmakt och allvetande. Därför att om Gud skulle bli förvånad om vi helt plötsligt gör ett val och säger aha, nu blev det så här. Det som vi talar om en annan gång, den här teologiska strömningen som finns nu, open theism, där man säger att Gud egentligen inte vet allting. Så att han väntar på våra tankar och beslut. Och när det sker och vi handlar efter det. Ja, han är väldigt mäktig så han kan kliva in och förändra och styra och så vidare. Men han vet inte riktigt i förväg. Det är den andra sidan. Och det finns en del extrema fempunktskalvinister som har gått ifrån det lägret över till open theism. Där man säger att Gud var tvungen att pröva Abraham för att ens veta vad som fanns i ens hjärta. Gud visste vad som fanns i Abrahams hjärta. Gud vet vad som finns i våra hjärtan. I Jakobs brev 1-2 står det att han prövar oss. Men inte för att han, aha, det var det som fanns i deras hjärtan. Nej, för att vi ska veta det. Inte för att han ska veta det. Han vet det redan. Men det är intressant att se att det är en attack på Guds karaktär och natur att säga att försoningen inte gäller alla. Och vi kan ställa oss den här frågan: är Gud tillräckligt suverän för att skapa varelser med en fri vilja och ändå behålla kontrollen? Ja, därför att Gud har förkunskap. Han ser allting. Han ser alla generationer i framtiden. Och han ser vilka beslut de ska ta. Och han har låtit de här besluten finnas med i hans plan. Så ingenting förvånar honom. Ingenting är nytt för honom. Ingenting frustrerar honom. Han vet allting. Men han låter vår fria vilja, våra beslut, finnas med i den här planen. Det är vad en allsmäktig Gud kan och gör. Så om inte Gud vill att alla, det vill säga kosmos, ska bli frälsta, varför säger då inte skriften att han vill att några ska bli frälsta? Eller vissa ska bli frälsta? Eller de utvalda ska bli frälsta? Eller några från varje grupp människor eller klass av människor och så vidare? Och man säger att Gud är god mot alla. Men inte lika mycket och inte på samma sätt. Så man talar om allmän nåd och frälsande nåd. Okej, vad är den allmänna nåden? Jo, det är att solen går upp, solen går ner, det regnar på, vi får äta, vi får leva det här livet, vi får ha roligt. Det tror vi också att Gud gör för de ofrälsta. Men de får den här allmänna nåden, men de får inte den frälsande nåden. Det får bara de utvalda. Och för mig är det ungefär som att göra en fin middag för någon som du senare planerar att tortera. Och säga att jag vill vara god mot dig nu liksom. Titta vilken fin måltid, varsågod. Men vänta bara, tortyrkammaren väntar. Och det är liksom en helt otrolig grej egentligen när man tänker på det. Därför att hur kan Gud vara delad? Han är kärlek. Han kan inte välja att älska vissa och att inte älska andra. Det är omöjligt. Det är emot hans karaktär och natur. Och det tar oss till punkt nummer 4, att om hans beslut. Gud frälser dem som tror. Det är hans beslut. Så har han gjort världen. Han kunde skapat många olika typer av världar, men han har skapat en värld där han har satt människan med en fri vilja. Fria viljan resulterade i ett fall, och det fallet lever vi i nu. Och människor kan ta emot och bli frälsta, men människor kan också förkasta och gå förlorade. Och Gud har bestämt det så. Därför att annars skulle vi inte älska honom av fri vilja. Och att tvinga någon att älska en är inte sann kärlek. Det är tvärtom, det är liksom motsatsen till kärlek. Och det intressanta här är att Gud säger i Habakkuk 1:13 att han är helig och han kan inte se på synden. Han kan inte se på synden, så han var tvungen att göra någonting åt det. Och han kan inte ta syndare till sig själv. Han var tvungen att göra någonting åt det. Han måste straffa synden. Och det är många saker som Gud inte kan göra. Hon är förvånad att säga, men han är ju allsmäktig. Det är klart att han kan göra allting. Nej, det finns faktiskt saker Gud inte kan göra. Jag ger dig några exempel på det. Han kan inte misslyckas. Det är omöjligt för Gud. Han kan inte ha fel. Det är omöjligt för honom. Han kan inte förneka sig själv. Han kan inte synda. Han kan inte ljuga. Han kan inte förändras. Och han kan inte se på synden. Det var det vi sa här från Habakkuk. Han kan inte se på synden. Så vad gjorde han? Jo, han tog och dog för alla människor. Så att de som tror blir frälsta, är i Kristus. Och han ser på dem. Och nu kan han ha gemenskap med oss. Men Det är en sak till som man inte kan göra, och det är han kan inte älska vissa. Kan inte älska bara en del. Det är emot hans natur. När jag var i Turkiet, en muslimsk kultur, så märkte vi en del saker där som var intressanta. Och det är att islams gud, som inte är samma gud som kristendomen har, som många säger, ja, vi har samma gud, vi har inte alls samma gud. Varför? Jo, därför att man kan inte säga två motsägelsefulla saker och påstå att båda är rätt. Du kan ha två påståenden. Båda kan vara fel. Ett kan vara fel och ett kan vara rätt. Men båda kan inte vara rätt. Det är emot all logikens lag. Han kan inte vara bara en profet. Och han kan inte bara vara Guds son och vara det samtidigt. Ett måste vara fel. Eller båda måste vara fel. Så varför säger vi det här? Jo, därför att den guden som finns inom islam, han är så suverän att han kan handla mot sin egen natur. Vilket är en katastrof. Därför att vad är vår trygghet? Jo, det är just därför att vi vet att inte Gud kan förändras. Han kan inte ta tillbaka sina beslut. Han kan inte gå emot det han har sagt och gjort och bestämt och så vidare. Det är vår trygghet. Att hans natur, hans karaktär garanterar oss att han är den han är för alltid. Att det han har lovat består. Det är vår trygghet. Och den här guden har därför som just den här kalvinistiska läran i så många sammanhang påminner och liknar den islamska guden i det sättet. En slags ödestro där man inte riktigt vet huruvida Gud faktiskt har utvalt en eller Gud har bestämt att vi ska få nåd eller barmhärtighet inför hans ögon. Och jag tänkte på det här väldigt intressant att vi har precis nu kommit fram till våren, och det var alldeles nyligen nu förra veckan här som isarna gick av sjöarna och havet och så vidare i vår del av landet i alla fall. Och det är intressant att se att om man tänker sig när isarna var dåliga här de här sista veckorna innan de går upp, att jag sätter ut en skylt och det står varning för svag is, beträdes på egen risk. Och så har vi några personer som går ut på isen och faller igenom. Och vad kan jag göra? Jo, jag kan säga liksom att okej, ni såg skylten. Ni vet att det var fel. Jag låter er drunkna. Jag menar, jag skulle kunna göra så. Jag var rättfärdig. Jag satte ut en varningsskylt. Samma sak. Gud satte ut en varningsskylt. Ni får inte äta av det här trädet. De åt. De föll. Och de får skylla sig själva. Det är Guds rättvisa. Vi är överträdare, eller vi har överträtt hans bud, och därför är vi fallna, och vi förtjänar på det sättet att drunkna eller att gå förlorade. Men Gud är också kärlek. Och vad gör han? Jo, han skulle kunna dra upp oss allihopa mot vår vilja, säga liksom att okej, det är ingenting, det är en universal räddningsplan. Oavsett om vi vill eller inte. Men vad säger kalvinisten? Kalvinisten säger att ja, de här människorna drunknar. Och det är deras, eller det är rätt att de drunknar. Men de bestämmer sig för att dra upp kanske några av dem. 10% eller 20% eller hur många det är nu som har ramlat i, ett antal människor som man drar upp. Därför att de förtjänar inte egentligen, men han bestämde det. Men hur ser vi på det? Jo, vi ser på det sättet att de har ramlat i, de ligger där, det fanns en varningsskylt, de förtjänade på ett sätt, men vi kastar ut en livlina eller livboj till samtliga. Men alla kommer inte att ta tag i den. Alla kommer inte att grabba tag i den. Och de som inte gör det drunknar. Och Gud är rättfärdig som låter dem drunkna. Men de som han drog upp, eller de som tog tag i livlinan, de räddades. Därför att de valde att göra det. Jag tänkte på en annan illustration också. Man har en brunn så här, som på min gård eller på min stället jag äger, och jag har satt ut också där varningsskyltar att akta er för brunnarna, och liksom ett antal människor kommer dit och de ramlar allihopa ner i varsin brunn och de är där nere, och det är ungefär som att vi är liksom fast i synden. Okej, men jag varnade er ju, så att ni får skylla er själva. Men, säger jag, är god, jag vill hjälpa er. Sen går jag och köper ett antal rep. Och jag köper ett rep till varje brunn där det finns en person. Men jag kastar bara ner repen i det 10 personer som har fallit ner. Jag kastar bara ner 3 rep. Samtidigt fördömer jag de 7 som inte har fått ett rep och säger att det finns redan ett rep här som skulle kunna rädda er. Men jag väljer att inte skicka ner det till er. För jag är ju rättfärdig. Ni får skylla er själva. Men jag har bestämt mig för att rädda de här 3. Och varför säger jag det här? Jo, därför att inom kalvinismen så finns det vad man kallar för 4-punktskalvinister. De tror alltså att försoningen gällde alla. Men bara de som Gud har utvalt kan bli frälsta. För Gud måste möjliggöra det. Kom ihåg att människan är helt död. Och Gud måste, så att säga, som ett flytande lik på vattnet. Ungefär som att Gud måste skicka sin livgivande blixt. Så att man får liv. Och då kan man tro. Så att om man inte gör det, ja, då fortsätter jag att vara död. Men försoningen gällde alla. Vad är skillnaden? Jo, skillnaden är att i 5-punktssystemet så går människan förlorad därför att Gud har förutbestämt henne att göra det. Och försoningen hjälpte inte henne. I 4-punktssystemet så går människan förlorad därför, eller Gud dog för alla. Men han har valt att bara frälsa vissa. Så de går förlorade därför att försoningen gällde dem, men han hjälpte dem aldrig att tro, så därför trodde de inte. Vad är skillnaden? Båda går förlorade. Under min studietid så läste vi en bok om det här, eller skulle läsa en bok, och det var då en 4-punktskalvinist som försvarade 4-punktskalvinismen mot 5-punktskalvinismen. Och jag tänkte, men vad är skillnaden? Skillnaden är bara att i det ena fallet har Gud bestämt att den här människan ska gå evigt förlorad. I det andra fallet har han inte brytt sig om henne. Men i båda fallen är det omöjligt för dem som inte tillhör de utvalda att bli frälsta. Så för mig är det ingen stor skillnad egentligen. Det gör kanske Gud lite snällare i sammanhanget. Varför säger vi allt det här? Jo, därför att vi tror att Guds natur är kärlek. Vi tror att han älskar alla människor. Vi tror att han inte kan låta bli att älska oss, därför att det är hans skapelse, det är hans natur, och han har omsorg om sin skapelse. Han har sett till att alla människor, hela kosmos, alla människor har fått en möjlighet att kunna tro. Och det är hans vilja att alla dessa ska bli frälsta. Men han kan inte påtvinga sin frälsning på oss, därför att vi har en fri vilja. Och det är genom den fria viljan som vi förhärligar honom. Det är genom den fria viljan som vi kan förkasta honom. Men det är också där som hans kärlek blir bejakad. Därför att kärlek måste bejakas. Den kan inte tvingas på någon. Att tvinga på någon kärlek är ju egentligen våldtäkt. Om man ska definiera det. Och det är inte det som Gud vill och gör. Han vill att vi frivilligt gensvarar till hans kärlek, till hans frälsningsplan. Men han frälser bara de som tror. Han respekterar vår vilja så mycket att han låter de som inte tror gå förlorade. Det kan vara svårt att förstå och ta till sig. Men det är vad skriften säger, och vi kan förstå det. Vi kan förstå logiken i det. Att vi måste välja hans kärlek för att vi ska kunna ha en relation med honom. Så dog han för alla? Absolut. Han dog för hela kosmos. Kommer alla att tro? Nej. Men de hade möjligheten att göra det. Försoningen gäller alla. Frälsningen finns tillgänglig för alla. Och han frälser alla de som tror. Han blir alla de som tror advokat. Han för vår talan inför Fadern. Amen.